Tack, Anna, för allt du gav och den du var. Vi går vidare nu mot framtiden. Men just som vi går härifrån så kan vi se dig framför oss. Hur du vänder på huvudet, Anna, precis som du brukade. Du vinkar lite, liksom i förbefarten, och lägger till: var rädda om er. Och vi svarar: vi ska vara rädda om oss. Vi ska ta hand om varandra. Det lovar vi dig, kära Anna. Tack.
Nästa talare är Chris Patten, EUs utrikeskommissionär. Han arbetade intensivt tillsammans med Anna Lindh och särskilt under Sveriges ordförandeskap. Han går nu sakta upp mot talarstolen och stannar vid fotografiet utav Anna Lindh. Chris Patten, EUs utrikeskommissionär.
Your Majesties, family and friends of Anna. Few events, very few events, stop the clocks. One such was the death of Anna Lindh, a woman who loved the world and was loved by the world. When I read the tributes to Anna, the words of the famous and the words of those who are not famous but whose lives she had touched, I was struck by one thing above all others: joy at the memory of her own humanity burst through the bonds of grief. Evil slouches past into the shadows, but what we all remember is the light. All who have written about Anna have touched on the qualities so familiar to those fortunate to know her. She was pretty and she was brave. She was witty and she was professional. She was charming and she was very, very kind. Perhaps undiplomatically, especially in this company, we should concede that the arrival of a foreign minister in a room does not necessarily lift the spirits. But with Anna, it was different. Blonde and smiling cheerfully, that knapsack referred to by the Prime Minister, full of official papers over her shoulder, she took her place at the conference table. To be with her, is it permitted to say this about a foreign minister? To be with her was invariably good fun.
Chris Patten, EUs utrikeskommissionär. Få händelser får tiden att stanna, sa Chris Patten, men Anna Lindhs död var en sådan händelse. Anna Lindh älskade världen och hon var en kvinna som världen älskade, sa Chris Patten. Anna var Sverige och vi hoppas Sverige ska fortsätta att vara som Anna. Och han avslutade med att säga att de vackraste symfonierna är oavslutade. Och så är det med Anna, och låt hennes musik eka ut över världen.
Förening och lunch. Vi diskuterade om vårt gemensamma europeiska hem. Du berättade om dina pojkar som tittade på fotbollsmatchen mellan Sverige och Grekland. Minns du förra veckan när vi tog avsked från varandra på Medborgarplatsen? Jag minns dig då. Idag minns jag alla de stunder vi har delat under de gångna 20 åren. Jag minns ditt sätt att se människorna. Jag minns ditt sätt att möta människor med kärlek, med respekt. Det finns så mycket jag aldrig kan säga till dig. När vi sist tog avsked, du låg som en sol. Det leendet, det levande leendet, fyllt av kamplust och vilja. Det är så mycket jag skulle ha velat säga till dig, Anna. Men du vet, vi politiker tar oss inte alltid tid att sätta ord på våra känslor. Men du var ett undantag. Ditt väsen utstrålade värme. Du rörde vid våra hjärtan, våra sinnen. Du vågade. Du vågade vara uppriktig. Du vågade vara trogen din övertygelse. Du kämpade för öppenhet, närhet. Och allt du gjorde, gjorde du med passion.
Willy Silberstein, det var ett mycket speciellt förhållande mellan pappa André och Anna Lind.
Absolut, de träffades ovanligt mycket även med europeiska mått mätt, och Georg Papandreou var ju med i den svenska folkomröstningskampanjen, och man såg också att de verkligen tyckte om varandra, så de hade ett väldigt nära förhållande.
Nu hör vi SSUs ordförande Ardalan Shekarabi.
Första gången jag mötte Anna Lind och när hon besökte sitt gamla SSU-distrikt i Uppland. Jag var nervös för att träffa Sveriges utrikesminister. Men Anna log sitt fantastiska leende och bad mig berätta om situationen i Iran. Hon skulle snart åka dit. Hon var uppriktigt intresserad och visade ett djupt engagemang. Anna Lind spelade inte. Hon brydde sig om. Hon var ärlig. Så mötte jag och många andra SSU-are Anna Lind. Hennes engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati färgade min och ungdomsförbundets syn på socialdemokratin. Anna Lind gav oss hopp och tro på vår förmåga att forma framtiden tillsammans. Hon brann för uppgiften att bygga ett samhälle för alla. Hon var socialdemokratins radikala röst i världen. Anna, du gjorde oss stolta. Stolta över socialdemokratin.
Nästa talare är Margot Wallström. Och hon är här annonserad som nära vän till Anna Lind.
Vilken fantastisk mamma ni hade, David och Filip. Hon var nämligen den bästa vän man kunde tänka sig. Och som jag kunde tänka mig. Hon sa vad hon tyckte. Ärligt och rakt på sak. Hon inspirerade oss andra med skarpa analyser och ett starkt engagemang. Hon var en fighter. Motgångar och besvikelser kunde inte knäcka henne. Så var hon varm och omtänksam i allt. Från djupa samtal till vykortshälsningar med ett sms-grattis eller ett glatt fniss i telefonluren. Med stolthet kan ni bära hennes minne genom livet. Ni lånade ut er kloka, vackra mamma till världen och vi är så tacksamma för det. Som politiker hann Anna uppleva och uträtta oerhört mycket. Men vet ni vad hon var mest stolt över? Jo, er. Två fina pojkar som fanns i hennes tankar, alltid och överallt. På så sätt var ni i själva verket huvudpersonerna i FNs generalförsamling. Så fanns ni med under EUs toppmöten. Och på S-möte i Nyköping eller Karlstad så var ni de viktigaste deltagarna, för Anna bar er inom sig. Och talade också gärna och ofta om er, det har ni redan hört. Jag vet att dagarna blir tunga nu. Sorg, det är som att gå på nattgammal is. När den tunna ytan av självbehärskning brister så väller gråten och vanmakten ut. Kan det finnas något gott i livet när detta har drabbat oss? Men jag tror att Anna skulle ha sagt så här. Framtiden skapar vi tillsammans. Och förminska inte din roll. Det goda måste vi finna inom oss och dela med oss av. Aldrig att vi ska låta det här meningslösa våldet segra. Kärleken är det som vinner över allt. Och visst har vi känt så mycket kärlek den senaste veckan. Och hur svårt det än är, hur omöjligt än att tro, så vänder det någonstans. Där framme någonstans viker sorgen. Tidigare, därför att minnen efter Anna är så ljusa. Hon lever kvar hos oss som den hon var och det som hon trodde på. Och David och Filip, ni kan fortsätta att prata med henne. För hennes röst kommer att finnas inom er. Så är det. Och ni har en alldeles egen Anna, er mamma. Och det som ni hade tillsammans, det kan ingen ta ifrån er. Och ni har rätt att också hålla det för er själva. Glädjen har alltid ett sista leende. Kärleken har lämnat en doft. Någonstans dröjer det kvar. Någon förvarar det djupt i sin saknad.
Margot Wallström, som har ett starkt rött hjärta på kavajslaget denna dag. Alla följer familjen och statsministern, och nu lämnar kungen och drottningen och prinsessan Lilian Blåhallen. Och därefter ser jag Finlands president Tarja Halonen, som sakta tittar bort, och strax kommer alla de utrikeskommande gästerna att lämna Blåhallen här tillsammans med de övriga inbjudna gästerna. Det var många starka och personliga tal. Om vi skulle återvända lite grann till Chris Pattens tal, EUs utrikeskommissionär. Han talade om Anna Linds förmåga att kombinera det privata och det offentliga. Det är många som har återvänt till det.
Ja, och det är väldigt ovanligt att politiker på den nivån vågar vara lite personliga. Ofta är det ju ändå att de är... Jag ska inte säga som robot här, men alltså de skalar bort väldigt mycket av sitt personliga. Men Anna Lind var ju annorlunda på det sättet, och det är väldigt många som uppskattar det. Det märkte man ju på talen idag, och det har jag noterat när jag var korrespondent i Bryssel och hörde andra utrikesministrar och även andra som arbetade i apparaten, att hon skilde ut sig, och det var någonting som uppskattades.
Han beskrev också det här att hon, Chris Patten, att hon hade en väldigt kontakt med det vardagliga. Och alla människor som kom i kontakt med henne, de var unika. De kände sig lite extra. Man fick alltid den känslan när man träffade henne. Så.
Jag kommer att tänka på under det svenska ordförandeskapet, så var det då informellt utrikesministermöte just i Nyköping där Anna Lind bodde. Och där var hon så mån om att man inte skulle ha det som är allt för vanligt, får man väl säga, i EU-sammanhang, nämligen enorma mängder militärer och poliser som skiljer av och fjärmar politiker och därmed också indirekt Europeiska unionen från vardagen för vanliga medborgare. Och där lyckades hon behålla en öppenhet som jag tycker är unik inom EU-sammanhang. Och där jag också minns att jag såg när hon gick där på torget att hon kände igen väldigt många i Nyköping och vågade även på det sättet vara personlig och prata med människor som var bekanta, trots att andra utrikesministrar var där. Många hade ju varit väldigt formella i de sammanhangen, men hon var inte det.
Chris Patten sa ju också att hon tippade aldrig på tå för tyranner och cyniker. Hon sa vad hon tyckte, men med charm.
Och det är ju ett förhållningssätt som ändå ofta är effektivt. Man kunde ju se det, inte minst när det gäller EUs förhållande till Turkiet, där Turkiet har legat på väldigt länge och velat bli kandidatland och på sikt också komma med som medlem i Europeiska unionen. och hur hon under en väldigt lång tid får en väldigt tuff politik och var rätt illa sedd bland många toppolitiker i Turkiet för att hon ställde så stora krav. Men hur hon också efter det senaste valet, då man fick lite mer hopp för demokratin i Turkiet, också raskt svängde och sa: vi ser vad ni gör i Turkiet, vi uppskattar det, och härmed ökar också era chanser att komma med i Europeiska unionen. Så att det är ett väldigt bra exempel på att hon smög inte på tå, och hon lyssnade också när det blev förbättringar, så tog hon in det och agerade därefter.
September 21, 2003.
Tiden blir en svår motståndare för alla poliser som jobbar med att lösa mordet, säger Lars Eriksson.
Det finns ju en frustration då som byggs upp i samband med det här naturligtvis.
Vad händer, menar du, om det här drar ut på tiden?
Ja, det får inte dra ut på tiden helt enkelt. Vi måste klara av att lösa det här mordet.
Tillsammans med frustrationen finns också en stor beslutsamhet inom polisen, berättar Lars Eriksson. Så här beskriver han reaktionerna direkt efter mordet.
Jag vet hur många kollegor som ringde in, och det blev känt att utrikesminister Anna Lindh har blivit mördad, som ringde in till myndigheten och sa: jag ställer upp och jobbar här nu.
Det många fruktar inom polisen är att historien ska upprepa sig. Att mordet på utrikesminister Anna Lindh ska förbli ouppklarat på samma sätt som mordet på Olof Palme.
Självklart. Det går aldrig att komma ifrån, utan den finns nog med oss alla i den här organisationen som var med på den tiden, och även de som har kommit efter känner så att säga trycket i förhållande till Palmeutredningen.
Sa Lars Eriksson som är polisfackets ordförande i Stockholms län.
September 24, 2003.
Klockan är 4, Ekot sänder nyheter. Polisens utredning om mordet på utrikesminister Anna Lindh har gått in i ett nytt skede idag. Den tidigare häktade 35-åringen har alltså släppts på fri fot. Men redan nu finns en annan man gripen, säger överåklagare Agneta Blidberg.
Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord.
Mannen är alltså på sannolika skäl misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lindh. Polisen har alltså mer som binder honom till mordet än vad man hade på den förre mannen. Det kan till exempel vara ett DNA-spår som stämmer. Den nu gripne mannen finns sedan tidigare i polisens register, och skulle han vara dömd för ett brott som gett mer än 2 års fängelse så kan han också finnas i DNA-registret. Men vilken bevisning som man har mot mannen ville Agneta Blidberg inte berätta.
Vad beträffar bevisningen så vill jag säga det att vi kommer inte att kommentera den bevisning som finns. Utan den bevisning som finns kommer att läggas fram först inför domstolen vid en eventuell häktningsförhandling.
Mannen finns nu på Kronobergshäktet i Stockholm och har fått en offentlig försvarare som han begärt, nämligen advokat Peter Altin. Senast på söndag måste åklagaren begära mannen häktad, och fram till dess kommer spaningsledningen inte att säga mycket om mannen, enligt länskriminalchef Leif Jennekvist.
Ja, utredningen är inne i ett nytt läge, vilket gör att vi kan inte berätta egentligen någonting om detaljerna i skeendet just nu.
25 september 2003.
Ja, polisen är fortfarande förtegen efter genombrottet igår i utredningen om mordet på utrikesminister Anna Lindh. Men enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska polisen ha lyckats knyta den man som nu sitter anhållen som misstänkt för mordet både till den keps som hittats och till mordvapnet.
Polisen är övertygad om att den man som nu är misstänkt för mordet på Anna Lindh verkligen är mördaren, det skriver Dagens Nyheter idag. Efter mordet ska mannen ha låtit klippa sig och polisen fick tillgång till hårstrån. Det var efter en DNA-analys av de hårstråna som genombrottet kom och mannen kunde gripas. Länspolismästarens presstalesman Stina Wessling säger till Ekot nu på morgonen att polisen inte vill kommentera bevisningen överhuvudtaget före en eventuell häktningsframställan. Men eftersom mannen är anhållen på sannolika skäl måste bevisningen vara starkare än vad den var mot den 35-åring som släpptes fri igår. Den gripne mannens advokat Peter Altin säger nu på morgonen att han inte känner till uppgifterna om att mannen efter en DNA-analys ska kunna knytas till den keps som hittades längs flyktvägen. Han ska också kunna knytas till mordvapnet och uppges vara den man som syns på bilderna från NKs övervakningskamera enligt uppgifterna till Dagens Nyheter. Mannen ska ha psykiska problem och strax efter mordet på Anna Lind sökte han vård på ett sjukhus, men där blev han avvisad. Enligt statens kriminaltekniska laboratorium ska man ha säkrat fragment av fingeravtryck på den morakniv som användes vid mordet. Fragment som nu ska matchas mot en eventuell gärningsman. Enligt SKL ska det nu också vara säkrat att den kniv som hittades vid mordplatsen också verkligen är mordvapnet. Prover från kniven analyseras nu i England, men den analysen kan ta flera veckor. Vad de upphittade hårstråna kan få för betydelse är inte klart. Om det bara gäller hårstrån blir träffsäkerheten inte lika hög. Då är risken 1 på 100 att en annan person har samma mönster. Om man däremot har hittat hårrötter eller hudceller kan man utvinna kärn-DNA. Och då är risken bara 1 på miljarden att en annan person har samma mönster. Den gripne nekar till att ha utfört mordet på Anna Lind, säger hans advokat Peter Altin.
Jag kan bara berätta det att han förnekar brott och i övrigt så vill jag inte uttala mig om någonting.
26 september 2003.
Ja, den man som suttit anhållen häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lind. Efter en knapp timmes förhandlingar i Stockholms tingsrätt kom beslutet från chefsrådman Göran Nilsson.
Tingsrätten finner att är på sannolika skäl misstänkt för mord i varuhuset NK i Stockholm den 10 september 2003. För mord är inte stadgat lindrigare straff än fängelse i 2 år och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Det finns risk för att på fri fot fortsätter att begå brott, avviker och försvårar sakens utredning. Av det sagda följer att tingsrätten förklarar häktad.
På en knapp timme så var alltså förhandlingarna över, som började med att en anhållne kom in i säkerhetssalen helt täckt av häktets gul-orangea filt. Han såg lite längre, lite grövre ut än den man som tidigare suttit häktad misstänkt för mordet. Chefsrådman Göran Nilsson hade synpunkter på att inget syntes av mannen.
Nu är ju den anhållne maskerad här, men ansiktet är ju vänt framåt mot rätten så att den bör tas bort i min uppfattning här. Själva beklädnaden.
Jag vet inte hur det gjordes vid förra tillfället.
Men jag vet inte, men...
Nej.
Men jag anser att så bör ske så att...
Öppna lite här då.
I varje fall så ansiktet är synligt framåt.
Chefsåklagare Christer Petersson yrkade sen på att mannen skulle hållas häktad.
Tack. Jag yrkar tingsrätten ska förklara den anhållne häktad som på sannolika skäl misstänkt för mord på NK Hamngatan i Stockholm den 10 september 2003.
Varsågod advokat Altin och redovisa den anhållnes inställning.
Tack så mycket ordförande. Min klient förnekar brott och i konsekvens med det så bestrids häktningsyrkandet. Grunden för det är att det föreligger icke sannolika skäl för misstanke om mord. Och min klient yrkar att han försätts på fri fot.
Säkerhetssalen som var nästan lika välfylld som för en vecka sedan fick därefter tömmas för att chefsåklagare Christer Petersson begärde att förhandlingarna skulle fortsätta utan åhörare.
Innan jag fortsätter min framställning så hemställer jag om att resten av förhandlingen får ske genom lyckta dörrar på grund av utredningstekniska skäl.
Någon synpunkt på det, advokat Altin?
Jag överlämnar det till rätten. Jag brukar inte ha så stor framgång med att ha andra synpunkter i det här läget. Så jag överlämnar det till rätten.
Det är inte var någon framgång idag heller. Rätten beslutar om att förhandlingen fortsättningsvis ska äga rum inom stängda dörrar.
Den anhållnes advokat Peter Altins samspråk med rådmannen ledde alltså till att förhandlingarna där åklagarnas bevis presenterades hölls bakom stängda dörrar. Därför har ännu inget officiellt framkommit om vad det är för bevis som presenterades. Men ett tecken på att åklagare och polis anser sig ha fångat rätt man är att man nu i sitt arbete koncentrerar sig på 24-åringen. Det är inget prat längre om att man arbetar på bred front. Rätten beslöt också att det skulle göras en så kallad paragraf 7-undersökning, det vill säga en liten sinnesundersökning av mannen. Den häktade förnekar alltså brottet och hans advokat Peter Altin menar att det är lång väg kvar.
Vi är bara i inledningen av en sån här förundersökning och innan jag har tillgång till hela materialet så är det svårt att ha en bestämd uppfattning och därför så avstår jag från svar.
Är du optimistisk om hans chanser?
Jag är optimistisk att det ska att utredningen ska fungera på ett tydligt sätt, va?
Men om hans chanser?
Alltså om hans chanser, det vill jag inte uttala mig om. Nu är han häktad, men det är en mil till en huvudförhandlingsfällande dom. Och det tycker jag, vill jag skicka med alla, att han är inte skyldig förrän det finns en dom.
Det sa Peter Altin, som alltså är advokat åt den nu häktade mannen. Och senast...
...28 september 2003.
I flera tillfällen under kampanjen inför euroomröstningen bad tjänstemän vid utrikesdepartementet om livvaktsskydd för utrikesminister Anna Lind. Men svaret från Säpo blev gång på gång att det inte fanns någon hotbild, skriver Dagens Nyheter. Trots att Anna Lind fått flera hatbrev och vid några tillfällen är utsatts för hotfulla angrepp, bland annat vid torgmöten i Gävle och Uppsala, ändrades inte Säpos bedömning enligt tidningen. Så sent som några dagar före mordet ska UD ha fått nej från Säpo på en förfrågan om livvaktsskydd för Anna Lind i samband med ett torgmöte i Tensta i nordvästra Stockholm.
Första oktober 2003.
Vi börjar med senaste nytt om utredningen kring mordet på Anna Lind som nu är inne i ett avgörande skede.
Ja, för enligt uppgift till Ekot så får spaningsledningen på tisdag i nästa vecka de avgörande besked som kan fälla eller fria mannen.
Enligt planerna ska spaningsledningen på tisdag i nästa vecka hålla en videokonferens med de kriminaltekniska experterna på Forensic Science Service i Birmingham. Då kommer polisen att få ta del av resultaten från den undersökning som gjorts av spår på kniven, mordvapnet som hittades efter attentatet mot Anna Lind. Om kriminalteknikerna lyckats fastställa att det är spår av 24-åringen som finns på kniven, så har mordutredarna fått ett avgörande tekniskt bevis som stärker misstankarna mot mannen. Redan i förra veckan fick polisen i Stockholm enligt uppgifter till Ekot ett förhandsbesked om att man faktiskt hittat intressanta spår på mordvapnet. Enligt uppgift kan dessa spår knytas till 24-åringen, men polisen vill vänta med att dra några slutsatser tills det definitiva beskedet kommer. Det finns en möjlighet att det första preliminära beskedet inte är korrekt. Några nya ytterligare förhör med mannen har ännu inte gjorts. Nya förhör kan komma att hållas imorgon eller på fredag. Då ska också resultatet av den lilla sinnesundersökning som mannen genomgick igår lämnas in till Stockholms tingsrätt. Undersökningen gjordes av Rättsmedicinalverket.
Reporter Gunilla Österlund.
Tredje oktober 2003.
Och nu sitter hon i vår sändningsbil i Stockholm City. Laila Freivalds, med vilka känslor och förhoppningar sätter du dig än en gång i regeringen?
Med mycket blandade känslor måste jag medge. Dels med tanke på bakgrunden till varför jag överhuvudtaget har fått frågan och sitter här nu, nämligen mordet på Anna Lind. Och det känns faktiskt svårt att träda in efter en sån händelse. Men också på grund av att jag hade helt andra planer för min framtid. Jag arbetade med svensk scenkonst och hade bestämt mig för att det var det som var min framtid fram till pensioneringen. Men jag kan ju inte säga annat än att när jag hade gått igenom en process, får man väl säga, och kommit fram till att jag ändå kanske skulle tacka ja, att jag känner en stor stimulans inför uppgiften.
Annars skulle man ju kunna tro att en före detta minister, när någon i sittande regering mördas, drar den motsatta slutsatsen. Aldrig mera minister. Varför drog du inte den?
Nej, jag tycker att reaktionen måste bli den motsatta. Att det får inte skrämma oss som vill arbeta för demokratin, och det kräver ju att det finns människor som tar på sig politiska uppdrag. Vi måste tydligt visa att vi skräms inte av sådana händelser. Vi förskräcks av dem. Vi tycker att de är förfärliga. Men vi avstår inte från det demokratiska arbetet.
Du talade också mycket engagerat om din företrädare idag på presskonferensen. Varför är Anna Lindh en sån inspirerande förebild som utrikesminister?
Hon var så entusiastisk. Hon var ung. Hon var på något vis en del av det som är det bästa med politiken. Nämligen unga människor som har ideal och som är beredda att arbeta för det. Och är vända ut mot världen och mot de stora problem som finns. Och med optimism tar sig an och tror att man kan göra en bättre värld. Sånt är alltid tilltalande.
Var det den optimism som kontrasterade mot en del andra som sitter i regering?
Nej, jag hoppas nog att hela regeringen är optimistisk. Men hon hade ju en personlig utstrålning, ett sätt att förhålla sig som var väldigt stimulerande även för omgivningen.
Rent politiskt när det gäller EUs utveckling, hur unionen ska ledas, om det är mer eller mindre överstatlighet som krävs. Vilken huvudlinje har du där?
Jag har ju ingen egen huvudlinje, utan jag har den linje som vi i Sverige kommer fram till att vi ska ha. Och här är ju en pågående debatt som måste föras i riksdagen och även andra som är engagerade i den här frågan och mejsla fram vår uppfattning. Men sen gäller det också för oss att försöka hitta anpassningar till andra länders synsätt och deras problem som de har att hantera, för vi måste ju sy ihop det här till något som alla till slut kan enas om.
Men Anna Lindh hade väl en väldigt tydlig huvudlinje?
Ja, och det är
så här. Kan det bli så att du inte helt och hållet fullföljer?
Nej, det tror jag inte, utan vi har ju en utmejslad linje. Sen finns det enskilda frågor som ju inte regeringen eller Anna Lindh har haft anledning att sätta ner foten slutgiltigt i, för att det är ju trots allt en process där även riksdagen måste vara inblandad och de andra partierna och andra debattörer, så att vi vet inte vad resultatet blir förrän vi är framme vid slutstationen.
Den 8 oktober 2003.
Så till utredningen om mordet på utrikesminister Anna Lindh. Advokat Peter Altin anser att polisen bryter mot förundersökningssekretessen i utredningen om mordet. Peter Altin, som försvarar den häktade 24-åringen, är mycket upprörd över uppgifterna från polisen om DNA-analysen av mordvapnet. Enligt polisen stärker resultatet av analysen misstänkande mot mannen.
Det är ju fullständigt häpnadsväckande att någon polisman nu går ut och påstår att det har lämnats uppgifter och att det har kommit fram vissa uppgifter under pågående förundersökning.
Det råder förundersökningssekretess och varken åklagare, polis eller advokat får yttra sig om utredningen. Därför vill advokat Peter Altin inte kommentera hur hans klient reagerat på de nya uppgifterna om att DNA-provet skulle ha stärkt misstankarna mot honom.
Min kommentar är den att min klient, han vidhåller har samma inställning, han förnekar brott.
På Morakniven som dödade Anna Lindh hittades små fragment som skickades till världens främsta experter på DNA i Storbritannien för analys. Polisen vill inte berätta några detaljer om analysresultatet, bara att det stärkt misstankarna. Polisens talesman Ulf Göransson säger så här om bevisläget i utredningen.
Ja, den bevisning som fanns inför häktningsförhandlingen var ju stark så tillvida att det fanns sannolika skäl, misstanke, och det ansåg ju domstolen också. Och vi anser att vi idag har en starkare bevisning än vad vi hade vid häktningsförhandlingen.
Advokat Peter Altin riktar hård kritik mot polisen och hotar med att inte ställa upp på fler förhör med 24-åringen på grund av det han kallar för polisens och åklagarens brott mot förundersökningssekretessen.
Min klient, han har gått in i alla förhör hittills och vill göra det under fortsättning också. Under förutsättning att hans advokat, alltså att jag är med. Va? Och jag kan ju finna då att det känns meningslöst att fortsätta att medverka vid förhören. Om det sedan efter varje förhör ska komma ut från polisens sida påstående vad som har handlagts under förhören.
Men det skulle i så fall innebära att det inte går att hålla några förhör?
Ja, det skulle kunna bli konsekvensen av det.
Advokat Peter Altin, reporter Ola Henriksson.
Till 20 oktober 2003.
Afrika har idag framfört sin hyllning till Anna Lindh. Det gjordes på ett informellt utrikesministermöte. En mötesform som Anna Lindh tog initiativ till och där hon skulle ha varit huvudtalare.
I en avkrok av världen och även i en avkrok av Mosambik hålls det tredje mötet mellan Nordens och Afrikas utrikesministrar. Och det var Anna Lindh som valt platsen, långt från alla huvudstäder. Mosambiks utrikesminister Leonardo Simao, som var personlig vän till Anna Lindh, inledde mötet mycket bedrövad med en tyst minut.
Before we start our meeting, I would like to invite you all to join me in a minute of silence in remembrance to our dear colleague, friend and mentor of this initiative, Anna Lindh.
För Sveriges nya utrikesminister, Laila Freivalds, så blir det här mötet det första uppdraget utanför Europa. Och trots sin begränsade kunskap om Afrika så lovade hon de andra ministrarna att föra arvet efter Anna Lindh vidare.
Första november 2003. En resumé om vad som hänt. Mordet på utrikesminister Anna Lindh.
Fortsätter vi med en Ekot special om Anna Lindh. Varför kunde inte Säpo skydda och hur går polisutredningen?
Onsdag den 10 september.
Här är dagens Eko kvart i fem som börjar med nyheten att utrikesminister Anna Lindh blev knivskuren idag i centrala Stockholm. Vi har Björn Pilblad vid Stockholmspolisen.
Ja, jag fick in här 20 minuter och fyra att någon gång person är knivskuren på NK. En gärningsman då som har sprungit härifrån. Och när vi kom till platsen har vi kunnat konstatera då att det är utrikesministern Anna Lindh som är knivskuren. Och hon är knivskuren i armen. Vi har ambulans på väg till platsen här nu.
Statsminister Göran Persson, 2 timmar senare.
Angreppet på henne är ett angrepp på vårt öppna samhälle.
Kurt Malmström, tillförordnad chef för Säkerhetspolisen, samma kväll.
När det gäller Anna Lindh så fanns det enligt information som vi har, eller rättare sagt saknar, ingen som helst hotbild i dagsläget. Så att hon hade under de förutsättningarna heller ingen livvaktsskydd under den här dagen.
Karolinska sjukhuset, klockan 3 på morgonen den 11 september.
Utrikesministern inkom till Karolinska sjukhuset 16.39. Knivskuren mot buk och bröst. Utrikesministerns tillstånd är just nu något förbättrat, men fortfarande kritiskt.
Regeringskansliet, några minuter efter 9 på morgonen.
Och nu kommer Göran Persson in här genom dörren. Han ser väldigt sammanbiten ut.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat.
Stockholmspolisens högkvarter klockan 11 på kvällen den 16 september, 5 dagar efter mordet.
Den person som har varit anhållen i sin frånvaro, som skäligen misstänkt, är gripen och införd.
Samma plats 8 dagar senare.
Den person som i fredags blev häktad som påskälig misstänkt om mordet på utrikesminister Anna Lindh på NK den 10 september har idag släppts. Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord.
Fredag den 26 september, Stockholms tingsrätt.
Min klient förnekar brott.
Tingsrätten förklarar häktad.
24-åringen har nu suttit häktad i drygt 5 veckor och han nekar fortfarande till att ha något med mordet att göra. Han har begått flera grova brott tidigare men aldrig suttit i fängelse. Personutredningar som då har gjorts har kommit fram till att han var i starkt behov av psykiatrisk vård. Överåklagare Agneta Blidberg som leder förundersökningen bekräftar nu att bevisningen mot den häktade 24-åringen har stärkts under utredningens gång.
Ja, man kan väl säga så att bevisningen har enligt min mening stärkts. Det kan man nog gå med på.
Är det i form av både teknisk bevisning och annan bevisning den har stärkts på?
Framförallt teknisk bevisning.
Om några veckor hoppas Agneta Blidberg kunna ha en överblick på om det kan komma ett åtal före jul eller inte. Just nu väntar hon på mer svar från de tekniska undersökningarna som görs på bland annat upphittade föremål och kläder. Och hon vill inte säga något om den häktade mannen eller hans inställning till mordanklagelsen, men hon säger att ett erkännande har en betydelse i en mordutredning.
Det är klart att om någon erkänner eller förnekar, det är ju en skillnad givetvis. Men därmed vill jag inte säga att det skulle skynda på utredningen, för vi tar de åtgärder som vi anser behövs.
Sedan 24-åringen greps har hela utredningen koncentrerats på honom och idag finns det ingen annan misstänkt för mordet.
När Anna Lindh gick sin sista promenad från utrikesdepartementet mittemot operan vid Gustav Adolfs torg i Stockholm genom gallerian på Regeringsgatan till varuhuset NK hade hon sällskap av en väninna. Däremot hade hon inte med sig några livvakter. Enligt säkerhetspolisen som ansvarar för skyddet av den svenska statsledningen så var den så kallade hotbilden, alltså risken för ett angrepp mot Anna Lindh, inte tillräckligt hög för att det skulle krävas livvaktsskydd. Sen hände det som hände. Om det hade funnits Säpo-män på plats hade Anna Lindh kanske överlevt angreppet. Det medger chefen för personskyddet på Säpo, Margareta Linderoth, så här i efterhand.
Det är möjligt att även med ett livvaktsskydd så hade hon kanske fått det första sticket. Och jag vet alltså inte medicinskt vad det träffade. Och sen hade vi kanske livvakten skjutit gärningsmannen. Och jag menar att skadan i alla fall hade begränsats.
Men trots att Anna Lindh är död så står Säpo för sin hotbildsbedömning för onsdagen den 10 september.
Nej, vi kan inte säga att utifrån det system vi har idag så kan vi inte säga att vi skulle inte ha givit henne ett livvaktsskydd om vi hade vetat att hon skulle gå på NK och handla. Men det är klart, med facit i handen att hon blev mördad, så tycker vi att det är ett misslyckande. Och skulle vi säga, hade vi det alternativet att välja på mot att få ha henne i livet, så hade vi naturligtvis givit ett livvaktsskydd. Men det är två helt olika saker.
På den här punkten går det inte att komma längre med säkerhetspolisen. Eftersom det inte fanns några konkreta hot mot Anna Lindh för den dagen så var det inte motiverat att ha livvakter i hälarna på henne, anser Säpo. Men Säpo-kännaren och professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg anser att Säpo helt har missat den hetska stämningen i den politiska debatten 4 dagar före euroomröstningen.
Just före EU-valet, under EU-valet, en bit efter EU-valet, så var hotbilden mot Anna Lindh uppenbar. Uppenbar var den alltså. Så nu var det inte det för säkerhetspolisen, så är det enda rimliga svaret att de helt enkelt är inkompetenta.
Sten Levander, som är professor i rättspsykiatri, håller med.
Det var ju hög risk. Hon borde haft konstant livvaktsskydd.
Han menar att det finns ett konstant hot mot kända politiker från mentalt störda och våldsbenägna människor.
Ja, men utrikesminister som är hårt exponerad utsätts för ett överfall. med grovt övervåld, alltså kniv som används gång på gång på gång på gång, så är det naturligtvis inte ett rationellt brott, utan det är ett irrationellt brott. Och då måste gärningsmannen vara psykiskt störd, och hans motiv kan man spekulera omkring. Alltså min enkla slutsats är att alla som exponeras på det här sättet ska ha skydd. Därför att det finns inga garantier annars. Psykiskt sjukas våld har karaktär av terrordåd, därför att det slår blint och obegripligt för oss andra som står omkring. Man kan naturligtvis förbereda sig mot kriminalitet som är rationell, eller terrordåd som är rationella. Och det är det Säpo sysslar med. Men de har ingen kompetens att bedöma risken för irrationella våldsbrott riktade mot politiker.
Men Säpo håller inte med om de här analyserna. Margareta Linderoth tycker att kritiken på det hela taget inte är rättvis, eftersom kritikerna och allmänheten inte vet hur Säpo arbetar.
Tycker jag att kritiken är kränkande. Därför att de allra flesta som ger oss den här kritiken har ingen som helst aning om vad vi sysslar med. Och då kan jag säga att vi har kriminologer, vi har psykologer, vi har statsvetare, vi har samhällsvetare och vi har poliser. Vi har annan civilt utbildad personal. Alltså, vi känner inte att vår hotbildsbedömning var felaktig. Nu hände det här, men det hände, tror jag, av slumpen. Vi kunde inte ha förutsett det här.
Kan man då nöja sig med det?
Alltså jag kan inte uttrycka mig på det sättet. Kan man nöja sig? Men det är klart att vi tycker att det här är ett förfärligt misslyckande att det här inträffade. Men när ni ställer konkreta frågor om vad vi de facto gör, så tror vi i alla fall att de bedömningar och det sättet som vi arbetar på när vi gör de här bedömningarna är korrekta.